Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Samma programvara som förra gången.
Mm, det är bra.
Det är bra om det är så. Bra, 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 bra.
Ska vi kollar du mig också eller?
Ja, precis.
Ja, men då pratar jag lite här då.
Ja. Är det din naturliga dialekt?
Nej, det är det inte. Men du får lite dialekter ibland.
Ja, det får jag. Jag är väldigt svajig där. Pratar jag med Norbe så blir det något annat, vilket till och med en del hörde av sig om. Undrade, vad fan är det med dig? När jag var i lumpen så hade vi mycket göteborgare där. Så jag vek ju av mot göteborgskan sen efter någon vecka. Det blir så där, vet du, jag flyttar runt hela mitt liv. Det är van att anpassa mig och jag har ingen egen dialekt. Men,
nej, inte jag heller. Man vet inte riktigt vad jag kommer ifrån heller. Så jag har liksom ingen riktig...
Var kommer du ifrån då?
Jag är ju född i Göteborg, uppvuxen i Norrköping. Första 7 åren och sen Enköping fram till år 2000 när jag flyttade upp till Stockholm.
Mm.
Så jag har liksom ingen riktig dialekt.
Nej.
Någon tyckte att jag lät som Thomas Bodström, hörde du det?
Ja, tar du det som en komplimang?
Ja, det gör jag ju.
Ja. Det är ganska bra röst.
Ja, visst.
Faktiskt.
Ja.
Det är lite sånt där som man känner skulle kunna spela in ljudböcker. Thomas Bodström.
Ja, så det tyckte jag var väldigt positivt.
Mm. Du, nu får du ju berätta här hur det var. Du var ju i Västervik och gjorde du något vallraffande på ICA Maxi?
Ja, jag åkte upp där till ICA Maxi där i Västervik som har alltså öppet mellan 6 och 23 och ville ju såklart prata med butikschefen, men han var inte på plats där, eller hon. Så att jag fick prata lite med personalen. De ville inte vara med, men de avslöjade det är Coop som har börjat med det här för många år sedan. Det var de som var först alltså med att öppet 6 och 23 och då kände ICA Maxi att de var ju de tvungna att hänga på det. Så där har vi förklaringen.
Och sen har Coop lagt ner? Eller?
Nej, Coop finns kvar också. Har också öppet till 6-23. Men de har ju inte den reklamplatsen i arenan där som ICA Maxi har.
De har alltså två butiker som är öppen 6-23. Det är bra jobbat.
Ja, jättebra tycker jag.
Vad fint att du räddade ut det här då, för alla som undrar.
Ja.
Det här du sa, personalen vill inte vara med. Vad vill de inte vara med på?
Nej, jag tänkte vi skulle ha ett litet inslag här i podden.
Okej.
Okay. Men... utan chefen där i närheten så var väl det lite känsligt, tydligen.
Mm. Stefan Jonsson klipper till och gör det riktigt ordentligt från blå linjen. Och Riddervall tappar balansen precis i det här ögonblicket.
Mot Videll kan öppna sig. Videll får tillbaka och gör 5-1.
Hade vi tjuvat ännu mer så hade vi gjort mer mål, men jag hade släppt in mer också.
Så har Wijk presenterat sig i matchen.
Kommer in i grejerna direkt, liksom känns bättre och bättre för varje dag. Så att, spännande.
Vi ska in med två målvakter, en eventuellt två backar.
Jo, men så är det. Va? Vi har på sista sex och vi målade 4 av 6 matcher. Va? Så att det tycker jag ändå är bra. Men...
Strand med dragskottet i mål. Ludvig Blomstrand.
Ja, det är dags för ett avsnitt av Sportklubben, våran hockeypodd här på LT-sporten. Avsnitt 110 är det dags för. Leif Granlind har jag framför mig och jag heter Andreas Hansson. Och, ja, hur är läget, Leif?
Mycket bra. Det är kallt ute, men det var ganska hett på träningen och då menar jag inte att det var liksom skärmytslingar, utan det var bra fart och bra tryck på tisdagsträningen här nu för AIK imorgon.
Mm, precis, du kommer rätt ifrån Skanarinken här för bara någon timme sedan och... Ja, spanat in Elias Stenman lite grann, gissar jag. Det ska vi prata om. Det senaste nyförvärvet, tillskottet i SSK-truppen. Och sen så, ja, som du var inne på också, vi ska blicka framåt mot den här veckans matcher. Och sen har vi egentligen varsitt litet segment. Dels, jag har tittat lite extra på januari-februari-värvningar och du ska grotta ner lite i målvaktsparen i serien.
Ja, vi får ju mycket frågor om målvaktsparet, om det skulle hålla då ett eventuellt slutspel. Och jag tittar lite grann där på hur bra SSKs par då står sig jämfört med de andra i topp 5.
Mm. Ja, men skitbra. Vi kommer till det. Men vi börjar väl med, vi tar vid där vi började. Då vet ni vad som väntar i alla fall. Men Elias Stenman och dagens träning, vad såg du?
Jag såg det du såg igår. Bra flyt i skridskoåkningen. Han är riktigt rapp faktiskt. Första stegen, och sen har han då det här flytet. Så det tyckte jag stack ut ordentligt. Sen så fick han ju spela då i fjärde kedjan då med Vi och Liljevall. Så han kommer alltså starta här imorgon. Rätt så väntat ändå får man väl ändå säga. Men han gjorde ett mål också på träningen. Det kanske inte säger så jättemycket, men de vill ju ha matchlika träningar. Så att det säger väl någonting åtminstone att han stängde dit en puck.
De gör ju inte så mycket mål på träningarna faktiskt.
Nej, det var faktiskt nej, det var bra sagt, för det var också någonting jag noterade idag.
Precis, nej, men de, ja, och det är väl både bra och dåligt på sätt och vis. Det är ju bra försvarsspel och samtidigt ja, kanske vi skulle vilja göra mer mål, men ja, statistiskt sett så gör de ju en hel del mål ändå i matcherna, så det är väl inga problem vi har grottat ner oss i. Hade de haft problem offensivt så kanske vi hade, då kanske det hade varit något att ta upp.
Nej, men sen det verkar ju också som att målvakterna är tända. Det var ju Linus Widell inne på här om veckan, att han tycker liksom att det är väldigt bra målvaktsspel på träningarna, vilket utmanar forwards.
Men vad tänkte du då när nyheten om det här lånet kom? Det var ju inte oväntat att det blev ett lån. Vi pratade om det förra gången, att det var mycket, eller förväntningar på Noah Hasa från Frölunda att han skulle dyka upp, men Frölunda sa ju ganska bestämt nej där till oss. Ja, där han det iväg ut i sanden, men så kommer Elias Stenman in här istället då från Skellefteå som ja, halkat ner lite grann, varit 13:e forwardare som ett tag nu. Vad tänkte du när du hörde detta?
Ja, det var ett par grejer som stack ut ändå. Dels att han var i mångsidor, att han både kan spela center och vinge. Dels perioden tyckte jag var ganska relativt lång här, fram till den 15 februari. Och det gör ju att de får en rejäl chans att kolla på honom här, som Eriksson sa. Och det verkar som att lagledningen här tycker liksom att man är inte nöjd med att det är helt okej. Okay. Vad skulle du säga om man frågar om fjärde kedjan? Vad skulle du säga då? Helt okej? Okay.
Ja, alltså den senaste tiden så har de ju, framförallt när Jakob Dahlström inte har funnits med, och särskilt nu också när Dominic Turgeon inte har varit med, då blir ju Berzelius tvungen att jobba uppåt i hierarkin, och då tappar de ju en sån här grovjobbare i fjärde kedjan. Och det är Egor Polin då som har spelat där, men han är ju inte den typen av spelare, så enkelt är det. Mm. Och nu får man in då Elias Stenman som har nästan uteslutande spelat i den rollen, verkar det som, i SHL.
Ja, precis. Men de har ändå varit helt okej. Men lagledningen nöjer sig inte med helt okej i det här läget, utan man vill uppgradera, även fast det bara gäller fjärde kedjan. Och det tycker jag är intressant. Och som jag har sett, eller ja, den här träningen och det du rapporterade från igår, det tyder ändå på att det är rätt så bra spelare faktiskt där, som har kommit in här.
Vi kan väl ta och höra hur det låter när man pratar med Elias Stenman. Jag träffade ju honom här på måndagsträningen, hans första ispass med SSK, och pratade ett par minuter med honom.
Hur var det att köra första passet?
Ja, det var kul. Lite en omställning med nytt lag och lite nya taktik och sådär, men det var kul. Mm.
Ja, hur är första, ja, vad ska man säga, första dygnet liksom när man kommer in så här?
Ja, men det har gått ganska fort. Fick väl veta att jag skulle hit i lördags efter vår match. Flög jag tjejen ner igår kväll 7:30 och så handlade lite snabbt och kollade in lägenheten och sen träning idag, så det har gått fort.
Ja, vad är det för palats du ska bo i?
Det var en ganska fin lägenhet, ganska nyrenoverad, Västergård, så det heter.
Ja. Mm. Ja.
Så det blir perfekt.
Mm. Jag tänkte fråga dig, hur är det liksom att ja, bara bryta upp och åka? Hur kort varsel var det för dig, så att säga?
Ja, men jag fick veta det. Vi hade match 14:45 lördag. Så fick vi veta det vid 6-tiden någon gång efter matchen. Så var det bara att packa och komma hit. Det är en bra utmaning för mig, både på och utanför isen. Och förhoppningsvis lite av en ny träning, hoppmässigt.
Mm. Kom det liksom som en lite oväntat blick från klar himmel att du skulle lånas ut, eller har det varit på gång ett tag?
Nej, men jag har inte spelat så mycket, så det var inte, jag har inte spelat så mycket senaste veckorna, så det var inte jätteoväntat på det sättet.
Mm. Hur funkar den dialogen liksom Forsell eller någon annan i klubben?
Ja, men det är väl jag och min agent haft lite kontakt och så han snackar med Södertälje och så snackar med Forsell och sådär, så det är väl på den vägen.
Hur ser du på det då? Liksom, alltså, det är klart att du vill ju vara i SHL-laget naturligtvis och man kan ju se det på två sätt, liksom. Både som en chans eller som en negativ grej.
Ja, men jag ser det som en chans att få mycket speltid och förhoppningsvis en större roll. Och så jag kan utvecklas mycket som både person och hockeyspelare. Mm.
Men berätta gärna de som inte har sett dig. Och det syns ju att du är en väldigt bra skridskåkare i alla fall. Det är kanske en stor styrka hos dig.
Ja, men jag vill vara en hårt jobbande tvåvägsspelare. Försöker spela smart och vara stabil defensivt. Så jag hoppas även att han bidrar lite offensivt där.
Är det den rollen du har haft, alltså en defensiv roll i Skellefteå? Eller?
Ja, jag har laget mest haft en lite mer defensiv roll. I juniortiden har jag väl varit en tvåvägsspelare som även har bidragit med lite poäng. Mm.
Men den här defensiva rollen, har det alltid varit så sedan du kom upp i A-laget? Eller har ja. Du varit uppe och nosat liksom på någon gång?
Nej, men mest var det defensiv i A-laget, ska jag säga. Försöka ära det hårda jobbet och defensiva arbetet.
Mm. Är det liksom naturligt för dig att vara den? Har du alltid varit den typen
av spelare? Ja, men jag skulle säga jag har alltid tagit stort ansvar i defensiven, även i juniorleden, även om jag försökte vara lite mer offensiv då också. Men alltid varit satt i stor prägel i defensiva jobbet.
Mm. Men ja, det ser ut onekligen nu som att du börjar i den lite gnuggarkedjan här då i alla fall. Mm. Men
det blir bra. Jag är van vid det, så det blir bra.
Ja, det är väl okej antar jag. Absolut. När man kommer in i ett nytt lag så.
Ja, det är lugnt.
Men offensivt så har de väl sitt på plats här tror jag. Men får vi se om du får upp och nosa på de platserna.
Ja, vi får se hur det blir. Jag tar den rollen när jag får försöka det bästa.
Ja. Men har du spelat boxplay också i Skellefteå?
Ja, jag har spelat en del boxplay också. Jag tycker det är ganska kul att spela boxplay faktiskt. Jag hoppas att jag får spela lite där här nu också.
Ja. Annars, så det står att du är född i Norrtälje.
Ja, det stämmer. Ja. Föddes i Norrtälje, flyttade upp till Skellefteå när jag var ett. Så okay. Skellefteå är väl ändå hemma för mig.
Hörs att du har bott i Skellefteå
Ja, jag har väl Skellefteå direkt, sant här.
Ja, okej. Okay. Så det, kopplingen hit är inte så jättestark?
Nej, tyvärr inte.
Nej, men så det är ju... Ja, det är väl stort i sig då om du har bott i Skellefteå hela ditt liv och ta sig hela vägen upp ända upp till A-laget.
Absolut, ja det var en dröm hela livet när man såg Jocke och Möller och alla dem att man ville ta sig lite en dag och så har man fått spela med dem nu. Absolut, så det var en dröm och väldigt kul att få den chansen.
Men nu har det inte varit så mycket istid har jag sett senaste tiden. Nej. Och inte så många minuter för match och så. Mm. Hur har säsongen varit skulle du säga för dig?
Lite upp och ner. Jag tyckte första halvan av säsongen spelade jag rätt bra. Sen har det varit lite sämre senaste halvan av säsongen. Så jag hoppas som sagt att jag får en ny träning nu och kan göra de sista månaderna på säsongen väldigt bra.
Det är uppenbarligen hård konkurrens ju.
Ja, verkligen.
Är det som det har handlat om skulle du säga?
Ja, det är hård konkurrens. Sen har väl inte jag spelat min bästa hockey heller så det är väl en kombination.
Vad beror det på då? Det inte har varit
ja, men det går väl alltid upp och ner som hockeyspelare, det är väl för alla. Och sen är det så hård konkurrens att har man en dipp då är det svårt att ta plats i laget.
Mm. Men vad skulle du säga att du hoppas på då med att komma hit så Södertälje?
Ja, men jag hoppas att jag kan spela bra och bygga upp ett bra självförtroende så jag kanske vågar spela lite mer med puck och spela mitt spel och spela ut helt enkelt.
Mm. Elias Stenman alltså förväntansfull på den här tiden då i SSK och vi kan väl direkt då hoppa vidare och höra med en tränare också, Mattias Zackrisson, assisterande tränare och forwards ansvarig om sina intryck av nyförvärvet så här långt.
Ja, nämligen alltså den spelaren som vi tog hit så att säga, nämligen skridskostark. Våga stoppa in huvudet. Helt okej. Okay. Ser spelet bra så att det känns bra.
Om man kunde bli överraskad av någonting så här kort tid av honom?
Nej, men han har ju inte den spelstilen som är speciellt överraskande utan det är en hårt jobbande spelare som försöker hålla det enkelt. Tycker att han har en bra blick för spelet. Jag tycker att han håller upp huvudet. Det märks att det är center material i honom. Han vill se spelet, han vill hitta lösningar hela tiden och det är väl det jag tycker att han det som har kanske inte förvånat i fel ord men det är väl det jag tycker att jag har sett mer av än vad jag trodde att jag skulle göra, att han vill spela pucken så mycket som han gör. Mm. Så att, nej men det känns bra.
Vad vill du se av honom nu här mot AIK?
Nej, men jag vill se att han gör det här hårda jobbet som krävs i Hockeyallsvenskan, att åka extremt mycket skridskor. Och det är också en omställning. SHL är mycket mer strukturerad än vad det är här. Och det måste han också liksom kanske lära sig. Det är första gången han spelar Hockeyallsvenskan i hela sitt liv och måste förstå att det kommer spelare, det flyger spelare i helt andra situationer än vad det gör i SHL, där man kanske kan få lite tid, lite andrum. Men här kommer det hela tiden på ändå, så att han måste, jag vill säga att han åker väldigt mycket skridskor, försöka ha pucken framför sig så mycket som möjligt och göra det jobbet som han står för som hockeyspelare.
Ja, där fick ni Zacke om Elias Stenman, och han är inne lite grann på det här med omställningen mellan SHL och Hockeyallsvenskan. Och det är intressant såklart. Det är ju skillnad. Och jag tänkte på det jag såg, eller gjorde du också, såg Nybro och Björklöven här igår. Och Filip Eriksson, inlånad från Växjö, gjorde ju väldigt intressant intryck. Och en kille som spelat väldigt lite i SHL och gjort ett par assist bara sådär, men inne och gör det väldigt bra i Allsvenskan. Så man kan ju fundera på ibland hur stort är glappet egentligen mellan serierna, och kanske till och med har vuxit lite grann.
Ja, men framförallt är det som du sagt inne på här, eller en annan typ av hockey lite grann. Det är lite mer strukturerat i SHL som han säger då, och det är kanske lite mer flängigare då i Hockeyallsvenskan. Men det är inte helt lätt ändå att ta steget, tror jag. Jag tror att många, en del har förväntningar på att man ska liksom komma in och dominera bara för att man går ner i en serie. Så lätt tror inte jag att det steget är faktiskt.
Det är väl ganska naturligt att Stenman nu börjar i fjärde i alla fall. Det är där den mest uppenbara luckan finns, tänker jag. Men sen, alltså, vem vet, alltså på sikt nu Dominic Turgeon verkar ju närma sig lite grann i alla fall successivt. Så där. Det blir ju inte samma stress i alla fall att få in honom nu i och med att de har ändå fått in en spelare till. Men man kan ju tänka sig, alltså Stenman har spelat center och vinge. Han kan spela center troligtvis även i SSK. Tänk att han kanske konkurrerar med Jakob Jerselius som nu är uppe i tredje kedjan, är det väl, får man väl säga. Och att det kan bli fler minuter för Stenman på det sättet. Att det ändå finns möjlighet att konkurrera sig uppåt så att säga. Men ändå lite svårt att se att han skulle börja konkurrera med vingarna högre upp. Alltså Lillegren, Blomstrand, ja, det är väl framförallt dem som kanske är längst, vad ska man säga, inte längst ner, men näst på tur i alla fall att konkurrera med om man är ytterforward. Jag vet inte, men Bjerselius kanske han skulle kunna konkurrera med högre upp. Eller vad tänker du?
Ja, jag tänker att han kanske får bli lite varm i kläderna här nu först som vinge då i fjärde kedjan. Och sen så får man då göra en ny bedömning om man vill sätta in honom som center. Vi minns ju att Matheus började som vinge i SSK och sen blev center då och blommade ut då, i laget. Så, att, så det blir intressant att se Stenman här i de första matcherna här.
Och han är inne på det själv också, Stenman, att hitta självförtroende, med puck, våga hålla i den lite mer. Och där kommer vi in på det här med att det är lite mer flängigt och det är lite, lagen är inte lika bra defensivt såklart i Allsvenskan, och då det kanske ges lite mer utrymme också att ha pucken och göra någonting med den. Och jag tycker att han visar att han har dels skridskoåkningen, dels också fin puckbehandling och han borde vara ganska bra på att hålla pucken, kan man tycka. Så varför inte att det kan bli någonting högre upp i hierarkin, men man får väl se helt enkelt. Han har 12 matcher på sig till den 15 februari och det datumet är ju sista datum för övergångar, så att det är väl ett bra datum att ha och ta en ny bedömning kanske, beroende på SSK kanske har hittat någonting mer, eller man vet ju inte liksom. Skellefteå kanske vill behålla honom trots allt sen inför slutspelet och sådär.
Och sen såg vi faktiskt Jakob Dahlström på is idag, testade väldigt väldigt lätt såklart, men det är ändå första gången han går på is nu sen skadan. Och Georgsson har varit inne på att runt den 15 så ska han vara i startgroparna och komma tillbaka. Så att ändå ett positivt besked att se Dahlström där ute på isen idag.
Jag såg det, jag läste det, du hade pratat där med Georgsson om det, och det här datumet att han väntas vara tillbaka, är det ett datum, fick du något intryck av liksom, är det ett datum då han kan spela match igen, eller är det mer att han kanske kan träna för fullt möjligtvis 15 februari?
Mer åt det hållet skulle jag säga, att han säger att han är i startgroparna för att komma tillbaka. Det tyder väl mer på att han att han kanske är med och kör lite mer på träningarna och kanske kan vara aktuell ja, någon vecka eller max två senare eller någonting sånt där.
För det är ändå intressant tycker jag, för jag hade nästan trott att, eller när Dahlström skadade sig och opererade sig så lät det nästan som att han kanske, om han har tur, kan spela någon grundseriematch i alla fall innan slutspelet. Han pratade ju själv om att liksom komma tillbaka och vara som allra bäst i slutspelet och att han hittade motivation i det. Och ja, kommer han tillbaka till 15:e, kanske inte spela match då, men någon vecka senare, då är det ändå ja, klart positivt jämfört med tidigare prognos på Dala.
Ja, jag tror definitivt att han ligger före tidtabellen i alla fall, det tror jag.
Mm. Och ja, det är ju... Jag tycker också att det är ju verkligen viktigt att ha den här bredden. Alltså, visst, de har ju Egor Polin. De har ju haft problem med coachning och att det blivit rörigt bland forwards. Det har ju blivit för flera matcher nu. Och det straffade sig ju väldigt hårt mot Djurgården till exempel, som inte var någon rolig historia. Och då... Det känns som att det är väldigt stort behov av att ha en riktigt bra fjärdekedja nu, särskilt den här veckan när man möter AIK och Brynäs. Och ja, överlag då i matchen mot bättre motstånd. Mm. Att kunna tugga på med en fjärdekedja, det har man inte riktigt kunnat senaste tiden egentligen.
Nej, precis. Och just att han kom in och bidrar med den här farten. Liljevall vet vi är lite långsammare nu på skridskorna. Men Vio och Stenman bidrar ju med fart. Det ska ju bli faktiskt väldigt intressant att se här nu den här veckan. Just som du säger också, mot topplag, alltså mot AIK och Brynäs.
Ja, nej men precis. Polin är ju väldigt schizofren där. Polin och Polin, men jag tror det ska vara Polin i alla fall. Han är ju snabb och kvick, men han är ju inte riktigt där i det defensiva och blir lite stillastående och lite passiv ibland och vet inte riktigt vad han ska göra i egen zon. Och det är ju, ja... Nej, det är positivt så att man får in en sån spelare som kan spela den typen av roll och så får man väl se helt enkelt hur bra det går. Men det kommer en spelare i alla fall då in till slut i det här slutspurten på transferfönstret eller vad man säger.
Ja, och det man inte har sett ska man kanske säga också på träningen, det är ju liksom hur han checkar och hur han är i egen zon och alltså mer de här som man bara egentligen kan se på match. Så det får vi väl också se här på Hovet.
Mm. Ja, så han har ju haft ganska svårt att bidra offensivt i SHL, i alla fall den här säsongen. Jag tittade bara snabbt på offensiva siffror. De är ju nästan obefintliga egentligen på Elias Stenman i Skellefteå så här långt. Så ja, han kanske kan... vi får se. Det är ju lite öppet kort helt enkelt.
Mm, mm.
Annars status på SSK vad gäller värvningar just nu så... Ja, du pratade ju med Georgsson om back, att ja, han håller fortfarande ögonen öppna. Vad fick du för intryck där?
Nej, men det är väl lite det som han har sagt tidigare också lite grann, att han, de letar en back, men inte vem som helst liksom, utan det ska vara det ska kännas rätt och inte bara liksom för laget utan för hela föreningen, att om man då ska lassa in pengar så ska det vara någonting riktigt bra som liksom kanske går in då rakt in i laget. Och det är kanske inte, jag menar, det är inte, kanske inte jättelätt att hitta en sån, och finns det någon sån ledig och samtidigt då som backsidan då fungerar väldigt bra, och då säger Eriksson också att, men det ska man inte heller bli bekväm med liksom, att det funkar så bra på de sju backar de har nu, så ja, vi får väl se vad som händer här innan då den 15 februari helt enkelt.
Och sen är det väl inte uteslutet att de fortfarande letar någon forward, tror jag. Jag tycker väl att Georgsson har hintat lite om det tidigare också, att man är öppna för det. Kan plocka in en forward till. Sa han någonting om det nu när du pratar med honom?
Nej, han var väl inte riktigt inne på det. Eventuellt kan det bli alltså också så, men det är väl en back främst i nuläget som de letar. Men han sa ju också att lagbygget är en färskvara och så att man vet aldrig, det kan ju, någon annan kan ju gå sönder eller sådär, bli sjuk eller så att vi får se lite grann där.
Och sen vet vi att de letar en någon form av tredje målvakt också, eller någon som kan vara en namngiven målvakt. Det har vi pratat om sen tidigare. Det verkar, ja, det är inget som vi har pratat med honom så mycket om. Du frågade kanske inte heller om det nu i helgen här, men nej. Och ja, får väl se helt enkelt. Det är ingen brinnande fråga så kanske. Men det är ju någon som ska vara namngiven som kan hoppa in ifall SSK skulle få en skada sen i slutspelet eller så.
Jag fick ju en sån fråga på live-rapporteringen idag. Jag nämnde, kanske slängde ju mig lite grann, Jonas Enroth kanske. Vad säger du där om om det hade eventuell... ju varit något.
Det hade känts ja, fräckt kan man säga.
Ja. Men, hur realistiskt är det då?
Ja, nej, jag skulle bli förvånad i alla fall om Enroth tycker att han har tid och energi till det. Det känns inte som att SSK står så högt upp på hans agenda längre egentligen. Och det har väl sina orsaker bakåt också i och för sig då. Men ja, det var väl att de valde Enroth, eller de valde andra målvakter före Enroth när det senast var uppehåll i NHL. Och han hade svårt att hitta någonstans. Han fick åka och spela för Almtuna. Det ville han inte egentligen, tror jag. Men annars så vet jag inte. Det är väl... Örebro är väl annars ett sånt lag som de snegrar på, kan jag tänka mig, just eftersom de ligger där de ligger i tabellen i SHL och kanske till och med missar slutspelet helt och hållet. Så, ja, men då finns det också Jonas Arntzen där i Örebro som kanske är tänkbar. Jag vet inte. Men det hade varit fräckt om Jonas Enroth kom tillbaka och gjorde ett försök att spela upp SSK Elitserien en gång till. Han gjorde ju det där 06-07 när han fick genombrottet. Men det är inget du har hört, va?
Nej.
Men du fick någon fråga också om Harlestam. Vad handlar det om?
Ja, frågan är om då vi har ju rapporterat att Harlestam är klar då för SSK nästa säsong. Men frågan är om de kan plocka in honom redan nu den här säsongen i ett läge då där Almtuna känner att de kanske har klarat kontraktet och hamnar där liksom ingenmansland eventuellt eller någonting sånt där, va? Och då om Harlestam kan ansluta till SSK. Ja, alltså nu i mitten på februari.
Ja, precis innan deadline. Ja. Mm. Ja.
Vad tror du om det?
Alltså, jag vet inte, men ja, varför inte egentligen? Alltså, det är väl inte omöjligt. Det känns som att det kanske finns lite logik bakom det i alla fall, eller så. Men var det bara en öppen fråga som kom? Mm. Någon som har tänkt till lite?
Ja, vi har fått en fråga. Jag har fått en fråga någon gång på Twitter också. Och då är frågan om Almtuna då känner om han redan är förlorad för nästa säsong. Varför kan, då kanske de kan känna en liten slant på det att släppa då Harlestam till SSK.
Mm. Ja. Det låter väl inte alls ologiskt egentligen och rimligt så. Varför inte? Alltså, det är väl bra för alla parter egentligen i så fall och även för Harlestam. Ja, vi vet ju att han ska spela här nästa säsong och få vara med på racet upp redan nu. Det gynnar väl alla egentligen. Så varför inte? Något som vi kanske ska kolla lite mer på och undersöka om möjligheterna. Om det är någonting som de pratar om. Jag har inte ställt frågan om det faktiskt. Men varför inte?
Nej, sen kanske inte SSK vill bekräfta det, liksom det heller med tanke på att de inte vill bekräfta våran värvning då. Nu då.
Nej, precis. Det är kanske inget som SSK kommer svara på öppet så, men vi kan ju höra med de kontakter vi har och fråga runt lite grann och bara höra lite vilka, ja, vart det blåser liksom.
Mm.
Så kan man göra.
Mm.
Men annars, vi får väl se. Det är ju i alla fall en januarivärvning in nu. Jag valde ju att titta lite grann bakåt på hur bra det har gått i, sträcker mig efter lite papper här, i med den typen av värvningar tidigare, och det är ju lagt lite spretigt kan man säga bakåt. Jag tittade bara tillbaka till säsongen 17-18 bara lite på kul så där och det har varit mycket värvningar vissa år och lite mindre värvningar andra år och SSK ligger väl oftast på en så där 3 värvningar ungefär i snitt kanske de här sista månaderna innan deadline då, som man får göra spelarövergångar. Och de hade ju den här säsongen till exempel 2021 när de värvade 8 spelare. Men då var det ganska rörigt också. Det var ju när NHL var pausat, det var pandemi och det var kaos där. Och var spelare som kom och sen försvann. Och då behövde man ju fylla på truppen igen. Då värvade de på SSK. Men ska vi ta det lite kronologiskt? Det finns ju ett par värvningar som är som man kanske inte tänker på som värvningar som kommit in och som sen har blivit eller som har kommit in i januari, februari och som sen faktiskt har blivit kvar. Julius Bergman till exempel kom in förra säsongen vid den tiden på året. Gjorde ju inget jätteavtryck då och var ganska stukad i självförtroende och allt sånt där. Jag tror han gjorde en assist på 18 matcher eller någonting sånt. Men ja, har i alla fall blivit kvar. Och en spelare du faktiskt pratade med ganska nyligen här efter Västerviks matchen när han gjorde ett viktigt mål. Han bröt i dödläget där med det målet. Vad är status på Julius Bergman just nu skulle du säga egentligen? Tänker på, blir relevant här nu när vi ser honom på den här listan.
Julius Bergman, det är en spelare som har väldigt höga krav på sig själv och han vill ju mer och han säger att han kan mer och det tror jag också att lagledningen känner här också. Så att han blir ju väldigt intressant. Få se honom här nu under våren i ett slutspel, om han kan höja sig ytterligare. Jag tycker inte han gjorde någon speciellt dålig match mot Västervik. Det var väl något misstag där som på ett läge där Thomas Scholl fick göra en monsterräddning. Men han var ändå plus två i den matchen. Och
det var lite konstigt plus minus där ändå. Ja, det var ju på Grans mål som Bergman fick assist. Jag vet inte, eller inte assist, men han var inne på isen enligt statistiken. Det var lite konstigt om han hoppade in precis eller vad som hände där. För det är ju inte han som spelar med Gran.
Nej, precis.
I backpar. Men ändå, ja. Han bidrog ju, så det gör han ju. Men det är fortfarande lite svajigt defensivt också på honom.
Ja, det är ju det. Och sen tycker inte jag att han är så pass bra i powerplay som gör att han förtjänar längstiden där. Det har jag sagt tidigare. Men det har väl med att göra, som du var inne på, eller som vi var inne på också, att han sitter på ganska dyrt kontrakt. Och då vill man kanske investera de pengarna genom att låta dem spela powerplay. Men ja.
Nej, men precis. Han får väl fortsätta och jobba på det, helt enkelt, Julius Bergman. Men det är i alla fall en värvning som kom i januari och som har blivit kvar i alla fall, har ju kontrakt för nästa säsong också faktiskt. Och en, som du sa då, både förväntningar som man har på sig själv och från klubben och supportrar också naturligtvis på Julius Bergman. Georgios Golovkovs kom ju förra säsongen också i slutet på innan deadline och gjorde det ju bra i serien. 8 poäng på 9 matcher. Men sen ganska osynlig i slutspelet.
Och det tror jag var det som gjorde att man inte ville gå vidare med honom. Mm. Det var att han var för blek när det verkligen gällde, helt enkelt.
Precis. Och även Amil Krupić lånades in i slutet på förra säsongen. Och gjorde det väl ganska bra. Kallade sen tillbaka till Växjö efter 9 matcher. Och kom aldrig tillbaka egentligen. Sen skickade man ju iväg Renars Krastenbergs och Aaron Luchak också förra säsongen vid den här tiden på året ungefär. Mm. Så man hade lite att göra där. Det var ju en säsong när SSK fortfarande jobbade lite med, ja, för att hitta rätt i allting. Allt det nya, det var fortfarande ganska nytt där för sportchef och lagledning och allting. Så, men ja, säsongen innan dess, Josef Berger kom in. Gjorde väl kanske ingen supersuccé, men... Ja, jag vet inte. Vad ska man säga om Josef Berger egentligen? Han var bra ibland och lite sämre ibland också.
Ja, blandade gav, kan man säga.
Hade ett kontrakt som han ville... Ja, han hoppade av från sen.
Daniel, just det, det gjorde han ganska tidigt på säsongen. Var det,
ja, precis. Men gillade inte konkurrensen där. Sen i slutändan så hade han nog fått spela ganska mycket, tror jag. Så som det blev. Men ja, så var det i alla fall. Spelar i Mora nu, gör det väl helt okej i alla fall. Mm. Daniel Ljungman såg vi igår när Nybro mötte Löven. Spelar ju för Nybro nu. Center som är lite svår att definiera sådär, men han kom in där också på lån. Daniel Ljungman, 21 matcher, 6 poäng. Och så Hugo Gustafsson kom in 2 matcher på lån från Växjö. Och där var det ju många som hoppades att det skulle bli en fortsättning. Det blev det ju inte. Men det var januarifönstret där. Sen var det det här fönstret januari-februari 2021 när Micke Samuelsson fick jobba hårt, plockade in Erik Ullman, Anton Blomberg, Sam Bitten. Kommer du ihåg han?
Nej.
Det gör inte det, va?
Ja, namnet.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Jag kommer inte ihåg, jag kan inte säga att jag kommer ihåg hur han var i SSK.
Nej, han var ganska stor och tung, men han kom ju direkt från kanadensisk juniorhockey och gjorde väl egentligen ingenting, tror jag. Och... men ändå jobbat sig upp alltså via tjeckisk hockey, så nu spelar han i AHL faktiskt.
Oj, ja.
Även om han inte gjort så många matcher, tror jag. Ja. Marcus Davidsson kom in. Jussi Rynnes, målis från Linköping. Som, det var det sista han gjorde i sin karriär. Han har varit i NHL och det var ju ganska rörigt där med Bergvik. Alexander Salin fick ju lämna där i det fönstret, och så Filip Gustafsson var inne, drog till NHL sen. Oskar Eriksson, en back som inte gjorde något direkt avtryck. Lukas Nordsäter var ju en som faktiskt blev kvar i alla fall. Var väldigt bra där när han kom i januari, februari. Men var väl inte lika bra året efter när de hamnade i negativt kval.
Nej precis. Det blev en negativ utveckling där. Det är inte ofta man ser det.
Nej. Oskar Olausson, ett lån från HV71 som faktiskt gjort 2 NHL-matcher sedan dess. Det var lite tidigt i hans karriär kanske. Kanske så att han gynnades mer av det där lånet än vad SSK gjorde. Men bakåt, om vi tar det lite snabbt bara, Anton Gradin var inne på lån.
Ja, det är faktiskt, det blev en liten överraskning för mig här när du gav mig de här papperna. Jag kommer inte ihåg att han faktiskt gjorde 3 matcher i SSK där.
Nej, jag kommer ihåg att han missade ett friläge väldigt tidigt i första matchen som han kom. Då var det på lån från Modo. Men han jobbade sig upp där. Det var ju tidigt i hans karriär också. 27 mål för Tingsryd gjorde han ju förra säsongen och värvades i Djurgården. Men det var bara 3 matcher i SSK i alla fall. Så det är förståeligt att det inte är något som många kommer ihåg. Filip Ahl också var ju en sån värvning som kom vid den här tiden på året. Gjorde det ganska bra. Det var en liten följetong där om han skulle vara kvar eller inte. Och det var lite oklart. Men han drog ner till kontinenten istället och har stannat där sedan dess. Och annars andra värvningar som har gjorts vid den här tiden på året. Martin Janols. Togs väl in som en spetsvärvning där. Hade gjort det bra i Pantern. På lån från Malmö. Kom permanent till SSK men blev väl bara en breddspelare. Isak Wallin, målvakt. Var väl inte någon direkt succé. Lånades in i 2 matcher bara. Och som man går tillbaka till 17-18 säsongen så hittar vi faktiskt en spelare som har gjort ett väldigt stort intryck i SSK. Men vi kan börja med de andra 2 som kom då. David Oslin kom på lån från Leksand. Gjorde kanske inget jätteintryck. Och Henrik Lundberg lånades in, målvakt från Karlskrona som då var i SHL. Och löste väl någon form av situation. Gjorde väl ganska bra verkare som sett till statistiken. Jag kommer faktiskt inte ihåg hur han var.
Han var ju med lite grann i den här fortsättningsserien. Va? Så fick han ju stå lite grann. Jag tror han fick... Jag för mig det i alla fall.
Kanske var med där en sväng, men han kanske var namn. Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg det här.
Nej.
Jag tror att han spelade 5 matcher bara i alla fall. Vann 3 har jag skrivit här på ett papper. Så,
men han var inte så tokig i alla fall, SSK.
Han var nog helt okej. Men den som verkligen gjort bestående intryck, det är ju Ludvig Blomstrand. Som ju alltså faktiskt var en sån här januarivärvning. Det hade jag glömt bort. Men hade kört fast i SHL, inte fått spela där i Karlskrona då. Och trevade sig fram lite grann, gjorde inte så mycket i grundserien, men sen i den här slutspelserien gjorde han 4 mål på 5 matcher och resten är väl historia kan man säga.
Precis.
Så vem vet, Elias Stenman, du kanske blir en ny Ludvig Blomstrand.
Ja, jag lyssnade på den här podden Svensson och vad heter den? Sanny och Svensson, va? Då nämnde han Mr. Maddock där liksom, att senaste gången SSK och Skellefteå hade med varandra att göra, det var ju Adam Wilsby som kom in.
Det var inte, de var inte med på den här listan. Nej. Det var inte i januari, februari.
Nej, precis. Men senaste gången man värvade därifrån då.
Precis. Så vi kan ta en ny lista med lån från SHL nästa gång.
Nej, men skulle det bli sån succé som Wilsby liksom stod för, så tror jag SSK-fans skulle bli väldigt nöjda.
Oh ja. Ja, det var ju supersuccé verkligen. Och
han fick ju sitt genombrott här kan man säga. Faktiskt.
Det kan man säga. Och finns ju en annan sån, August Berg, som var väldigt bra när han
just
kom
det.
På lån.
Just det.
Som sen har haft lite undanskymda roller i olika lag. Var väl hyfsad i Modo förra säsongen. Men det är väl en sån där som kanske lite för... Ja, han är bra i allsvenskan men inte riktigt i SHL. Det är en sån som kanske är på en radar. Jag tror vi någon gång ska göra en lista med potentiella värvningar sett till olika kriterier till nästa säsong. Lite realistiska då naturligtvis och titta på. Försöka hitta lite fynd i statistiken och lite sånt där. Skulle vara kul att göra.
Slut.
Det blir ett annat avsnitt. Tankar om den här listan i övrigt?
Nej, det är gedigen lista som du satt upp, Andreas.
Men det är väl svårt att lyckas med januari-februari-värvningar generellt. Det är svårt att komma in vid den här tiden på året till ett helt nytt lag och att liksom förväntas leverera så att säga direkt. Det kan inte vara lätt.
Nej, och sen blir det lite rörigt också. Jag vet att SSK vill ju ha det här lugnet i truppen och vill inte liksom värva 8 spelare liksom i ett fönster heller, utan man är betydligt mer försiktig sen Georgsson har kommit in.
Sen känns det som att det är rent logiskt också enklare att komma in och bidra i en defensiv roll, eller som nu Elias Stenman in i fjärde kedjan och jobba sig upp, än att komma in och förväntas göra en massa mål eller poäng.
Ja, precis.
Det borde det ju vara.
Nej, och det säger Georgsson också. Man ska inte stirra sig blind på att han inte gjort en enda poäng i Skellefteå under den här säsongen. Utan han är inte här för att göra massa poäng.
Mm. Nej, det var ju väldigt tydligt med också där att offensiven är ju inte ett problem. Där de behöver liksom inte den typen av spelare nu vid den här tiden på året.
Nej, det är bara att de kanske vill ha lite mer uppsida i fjärde kedjan.
Mm. Precis, och mer konkurrens. Och just det här med konkurrensen fastnade vi lite på. Men det har väl att göra med att, ja, det vi varit inne på, jag tror vi var inne på det förra veckan också här i podden, att ja, just för att man inte ska vara allt för säker på sin roll, det var väl det han var inne på, Georgsson, eller?
Mm. Ja, men det är lätt att man blir lite bekväm, säger han, om man vet sin plats i laget.
Mm.
Och om nu Elias Stenman kommer in och kör här på träningarna, vilket han har gjort, så spetsar det till sig liksom.
Mm. Ja, vi går vidare. Senaste matcherna ska vi prata lite grann om. Vi hade ju två matcher förra veckan och de var ju faktiskt du och jag igång och jobbade med båda två. Först hade vi Nybro-matchen, 8-3 seger. Det var ganska enkelt att komma ihåg vad som stack ut där, eller har du glömt? Sen en vecka tillbaka, vad var det som stack ut mot Nybro? Sätter du på pottkanten nu?
Det var ju ganska mycket som stack ut där. Videll 4 assist.
Där har vi det.
Var det du tänkte på, eller?
Det var det jag tänkte.
Ja, okej. Okay. Jag tänkte växel, vi var inne på växlar förra veckan med treans växel och fyrans växel och sånt där.
Ja, just det, just det.
Men
ja,
jag tänkte om det var något sånt.
Nej, men precis. 4 assist från Linus Udell i den matchen mot Nybro. Det var ju, han var ju ganska bra där och ledde laget så. Filip Engsund, 2 mål, 1 assist väl också där mot Nybro. Det var flera som var ganska
Matteus,
bra.
Matteus, 2 mål.
Precis. Så. Sen blev det en gnugga match. Du åkte ner då till Västervik som nämnt tidigare. Och 3-2 seger där. Ja. Vad var intrycken från den matchen?
Ja, att det är svårt att komma ner till Västervik. Hur konstigt det än låter. Men de har ju några skalper där nere. Och SSK hade lite problem och få hål på Västervik i början, samtidigt som de hade alldeles mycket att säga till dem. Så, men Bogens timeout blev ju på något sätt avgörande där. Spelet blev ju bättre efter det. Och Julius Bergman som var inne på bröt dödläget. Och sen gick man fram till 3-0. Sen blir det ju spännande i slutet. Men då tycker man ändå att det är starkt att hålla undan och ta 3 poäng där nere. Alltså man vill bara komma ner dit och ta 3 poäng och sätta sig i bussen och åka hem.
Mm.
Det får ju se ut lite grann hur som helst i en sån match, kan jag tycka. Mm. Det anmärkningsvärda med Nybro är, om vi går tillbaka till den, är att SSK vinner 8-3 där och sen så åker Nybro hem då och slår Mora och nu igår då Björklöven.
Mm. Jag blir inte riktigt klok på Nybro faktiskt, för att de har varit här nu 2 gånger och varit ganska dåliga rent ut sagt. Alltså, passiva från början var de, ställde upp i egen zon, eller ja, det är ju naturligtvis SSKs förtjänst också, men ändå, det är väldigt så ja, att man inte alls vågar riktigt spela ut. Sen tog de ju en timeout faktiskt, Nybro, där när det stod 4-0 tror jag, och kom tillbaka in i matchen och ja, de gör ju 2 snabba mål, ganska snabba mål i alla fall, och har ju 2-0 läge där. Att göra 4-3 på, som Claes Endre räddar då.
Undrar vad som hade hänt där, om det hade blivit 4-3. Jag är inte så säker på att de hade runnit iväg till storseger då alltså, faktiskt.
Nej, då hade det nog kunnat bli något helt annat. Men, men så blev det ju inte, istället blev det 5-2 och sen så, ja, där var det väl egentligen avgjort kan man säga. Mm. Och det tog väl luften ur Nybro och sen rann det iväg lite grann på slutet. Men starkt i sig, men Nybro är ju bra, alltså det är, man behöver inte skoja bort en 8-3 seger på något sätt. De är väl uppe på 6:e plats nu efter den här segern mot Björklöven också, tror jag. Så att, ja, ett lag som vissa har haft problem med. Jag vet, Brynäs har haft väldigt lätt för Nybro också den här säsongen.
Och SSK.
Och SSK då, men andra lag har haft väldigt svårt.
Tommy Samuelsson, årets tränare, kan vi nästan skriva in redan nu, va? Kan vi inte göra det?
Det tror jag. Han... det priset kommer han att få faktiskt. De kommer ju gå till slutspel. Det är svårt att se något annat. Och gör det verkligen jättebra. Ja. Och ganska kul att se på också. Det är absolut ingen defensiv tråkhockey de spelar.
Nej, men så, lite tufft som nykomling och vara så frediga och vara så framåt i sin framtoning. Det är faktiskt häftigt att se.
Mm. Och många spelare som antingen ratats någonstans eller som inte har fått så stora roller tidigare. Det är ett par finländare där till exempel som har varit i finska ligan många år men kanske inte riktigt fått något genombrott så, eller man kan tänka sig att de inte har helt enkelt fått någon jättechans så, men nej, det är bra gjort att liksom plocka fram det då. Det visar ju på en bra tränare. Det är ju, ja, det är ju den mest meriterade tränaren i serien, och det anade man väl nästan. Det var därför man satte Nybro lite högre upp i tabelltipset, just för att Tommy Samuelsson var där. Mm. Det gör mycket jämfört med Östersund till exempel, som startar här med Roger Forsberg som egentligen aldrig har gjort något resultat någonstans. Och, ja, det är skillnad helt enkelt.
Det är nog ett lag som SSK, om de får den möjligheten, att de väljer dem i slutspelet.
Nybro, ja.
Ja.
Ja. Det är någonting också att börja titta på lite grann så där. Det är ett bra tag kvar så. Något vi kommer säkert prata om nästa vecka är ju till exempel den här jätteintensiva perioden som kommer sen med 6 matcher på 10 dagar här. Men först ska de här 2 matcherna mot AIK och Brynäs avhandlas såklart. Men jag vill bara nämna också det här i apropå matchen mot Västervik. För där var det en annan kedja som klev fram lite grann mer än kanske tidigare, och framförallt det har ju varit väldigt mycket Videll och Engsund och Marcus Eriksson som har vunnit matcherna åt SSK. Och sen har det ju varit lite grann Matteus och som har hittat lite kemi med Bendyk. Men nu var det ju Ludvig Blomstrand istället och Viktor Liljegren som låg bakom 2 första målen var det i alla fall. Och var väl liksom den ledande kedjan också i hela matchen, tycker jag.
Ja, det får man säga. Poänglös. Första kedjan poänglös. Och då är det viktigt att man får den här secondary scoringen då, och Blomstrand är ju viktigt för honom att få liksom komma igång med poängen. Sen gör ju inte han någon kanonmatch sådär direkt liksom över hela banan, men han är ju värre för att göra poäng liksom, och det gjorde han i den här. Han gjorde liksom, han spelade fram, det är fin framspelning till Bergman till 1-0, och sen gör han själv 2-0 kallt liksom, när han gör en snygg dragning där, och Liljegren är med då liksom med 2 assist. Det här tror jag var rätt så välkommet faktiskt för lagledningen att se att även de andra kedjorna kan bidra med poäng.
Mm.
Och Matteus har gjort det tidigare också, ska vi säga.
Ja, men
han har varit lite mer på egen hand också, Matteus. När han stal pucken där mot Nybro, va? Och sen var det ett powerplaymål där han styr in Videls passning. Så att, men viktigt att få poäng från andra tredje kedjan också.
Mm. Kommande matcher är ju alltså AIK och Brynäs, AIK på Hovet då igen, och det står väl ett matcher inbördes där mellan SSK och AIK som chans för SSK att gå upp lite på plus där i den matchen, om vi börjar där. Tankar om den? Vi ska ju på den.
Mm. AIK är betydligt mer spetsigare den här säsongen, men jag tycker fortfarande att de är lite ojämna i prestationerna. Och det viktiga är, tror jag, att när AIK kommer i sina bra liksom stunder, i sina bra perioder i matchen, att SSK kan stå emot där. Och de vann ju ganska klart senast, även fast det blev liksom 2 mål i tom kasse där. Men jag tycker nog att det är fördel SSK där ändå. Men jag tror det blir tajt. Kan bli förlängning, straffar där.
Ja, det är väl inte omöjligt. Men det är väl lite skillnad helt enkelt på AIK. Dels så har väl målvaktsspelet gått ner lite grann. Dels så har väl också deras powerplay gått ner lite grann. Och de har ju förlorat nu här på kort tid. De vann väl mot Tingsryd hemma, tror jag. Kanske efter förlängning, om jag inte minns helt galet här. Men de förlorade mot Västerås och Björklöven och nu mot Brynäs här. Det är tuffa motstånd, men de har i alla fall förlorat 3 av de 4 senaste. Och har ju saknat Rickard Gynge nu senaste tiden.
Mm.
Och han är ju en otrolig katalysator för dem verkligen. Och har ju bidragit till otroligt mycket mål om man tittar i statistiken. Så han är ju den spelaren i deras lag som är klart mest involverad i mål, i alla typer av mål egentligen framåt. Men framförallt i powerplay har han ju gjort, eller bidragit till väldigt mycket.
Mm.
Så att han saknas, det betyder väldigt mycket för dem.
Men de var ändå bra stundtals mot Brynäs, AIK. Men är lite för ojämna då för att kunna liksom få med sig någonting därifrån. Så det här är en lurig match för Södertälje.
Mm. Nej, men absolut. Och intressant målvaktsmatch också. Kommer in på målvakterna här snart. Men kan bara konstatera det också. De har ju inte fått ha kvar Emil Wahlberg som var på lån från Modo. Och kanske inte var så tokigt att SSK inte hade det där lånet från Modo ändå. För att den situationen hade man ju inte velat ha. Att ha en ja, en back som kommer och går så där på det sättet. Och den blir nog ganska tuff att ersätta, tror jag, för dem, om inte han kommer in här permanent och innan 15 februari.
Majon är borta också, va?
Det kanske han är. Inte senaste tiden.
Ja, jag tyckte jag såg det precis innan jag skulle sätta mig här nu faktiskt. Mm.
Ja. Och Brynäs hemma sen, den ska du och Marcus Langbrandt jobba med. Och ja, blir väldigt intressant såklart att se utfallet i den.
Verkligen. Frågan är, blir det ett slutsålt Scania-rinken där? Borde nästan kunna bli, va?
Man kan tycka det i alla fall.
Som, det är bara Djurgården egentligen som man nästan kan vara säker på att det blir. Det är i princip slutsålt, i alla fall 6000. Men ja, det är en supermatch såklart.
Precis. Brynäs vunnit 7 av 8 senaste nu inför den här veckan. Och har ju nästan ett skadefritt lag också. Det är Tyler Kelleher som de har borta, vet jag. Annars så, ja, det är ju väldigt bra flyt där. Det de har... Det som är den stora frågan där som man inte blir riktigt klok på är ju målvaktssidan egentligen. Och kan vi bara ta det lite kort sådär. Alltså att Anders Lindbäck, att de sparkar honom på det sättet de gör och att inte ha någon ersättare klar. Alltså den blir jag inte riktigt klok på.
Nej,
att man
det gör har ju ett eko i hela hockey-Sverige. Det är många som skruvar på huvudet där. För att man hamnar i så dåligt förhandlingsläge.
Mm.
Att ja visst, om man vill ha en toppmålvakt då, men då kan ju laget ge mig flera miljoner och så, eller någon miljoner eller liksom sådär, så om ni är så desperata. Så att det är väldigt märkligt agerat helt enkelt.
Ja, nej det är, men det, ja. Det är svårt, det blir som att man vill spekulera lite i vad det beror på, för det är så konstigt att det nästan känns som att det är någonting annat som måste vara en faktor som spelar in i det här, att man väljer att göra det med så abrupt bara att bryta. Det är konstigt. Men ja, det är svårt att spekulera också i vad det skulle kunna vara. Men det är ett väldigt konstigt agerande i alla fall.
Ja, eller så är det bara ett panikdrag. Alltså, man ska ju komma ihåg det liksom, som ledare. Att man bara, ibland tar man felaktiga beslut. Och det gäller liksom att hålla sig kall som sportchef. Jag tror bara att det är ett panikdrag. Jag tror man känner att man ska våga ta ett tufft beslut här.
Mm. Ja. Och Damian Klara, ung målvakt som är på lån från Färjestad, men där har ju Brynäs de har ju mer makt över den situationen i alla fall, så de har ju i alla fall honom. Färjestad kan egentligen inte kalla tillbaka honom, det är ju en ny regel som vi blev varse om här för, ja det var ju Nybro-matchen när den här Filip Eriksson kom in på lån. Det är ju deras fjärde lån egentligen som de har gjort. Man får ju bara göra 3 lån av utespelare, men då finns det en ny regel tydligen som då spelare som varit inne, som är kontrakterade för hela säsongen, de räknas liksom inte mot den här kvoten. Så att där har SHL flyttat fram positionerna lite grann. De vill ju gärna ha möjligheten att låna så mycket som möjligt egentligen till Allsvenskan. Men det är Allsvenskan som har satt stopp egentligen. Så ja, liten parentes där. Jag bara konstaterar det, både inför matchen mot AIK och mot Brynäs, att jag tittade lite på statistik från 1 december och framåt, så är det ju egentligen AIK är ju egentligen ett mittenlag sett till målskillnad till exempel, i lika styrka, sett till vad man förväntas göra för antal mål, sett till ja, hur man driver spelet, alla sådana typer av siffror. Och faktiskt även powerplay. Där har man ju halkat efter lite grann i alla fall. Och där lite i skymundan tycker jag att SSK har ryckt upp sig rejält. Gjort mer mål i powerplay sedan 1 december än både AIK och Brynäs faktiskt. Sen är det ju den här matchen mot Brynäs, SSK Brynäs, kommer bli oerhört intressant just därför. Alltså det är så många faktorer där SSK Brynäs är väldigt lika. Man är ju i toppen i så många olika, ja, vad man nu väljer att titta på för någonting, både offensivt och defensivt, så är det ju egentligen ligans 2 bästa lag, och de är ju 1-2 i tabellen också. Så det ska bli oerhört intressant att se hur de står. För ja, senast de möttes så vann ju SSK i Gävle och gjorde det som då var den bästa prestationen som jag tycker i alla fall att man har stått för den här säsongen. Och kan man upprepa det igen? Kan Thomas Scholl göra en ny bra match, om det nu är han som står? Det är inte helt självklart, men kanske blir så ändå. Han höll ju nollan i alla fall där i Gävle.
Ja, det är frågan hur de gör det. Om de nu går med Claes Endre nu mot sin gamla klubb AIK då, om de tycker att han skulle vara då revanschsugen, mot AIK. Och sen att man går med Scholl då, eftersom man höll nollan då senast på fredag då, mot Brynäs.
Alltid så svårt att veta hur de tänker med sånt här, alltså när de planerar. Men det är ju som du säger, och Endre stod ju mot Nybro, Scholl var bra mot Västervik trots allt och gjorde ett par riktigt bra räddningar där. Och ja, det skulle kunna vara mycket väl så som du säger. Och eftersom målvaktskampen också har jämnat ut sig så pass, så är det kanske rimligt att ge dem varsin den här veckan. Och att, ja, just av de anledningarna du nämner. Alltså, fint för Endre att få lite extra motivation kanske. Möta AIK där och som han har spelat för och inte lyckats så bra senaste gången han var där. Och, ja, och just som du säger där, Scholls historik mot Brynäs. Så, intressant att se vad man gör där.
Ja, verkligen.
Och det, där kommer vi in lite grann på det som du har tittat på här just vad gäller målvaktsparen. Och det är väl bland annat just för att vi har fått lite sådana frågor fortsatt. Alltså, det är ju det är ett återkommande tema, målvakten och SSK. Och alla är ju inte helt övertygade om att de här två målvakterna är bra nog. Och jag har fått in en fråga till exempel som var ganska utförlig som jag fick. Jag ska inte säga vem det var ifrån, men en läsare som tycker att SSK är ju så bra på precis allting men väljer att inte göra någonting åt målvaktsspelet, eller att man det är det som saknas för att utmana mot SHL. Och det finns ju i alla fall ett antal liksom supportrar som är tveksamma över målvaktssidan. Och ja, det är väl lite på vissa håll upp till bevis fortfarande, men samtidigt så är ju lagledningen väldigt tydlig med att det är de här målvakterna som man ska gå med. Vi pratade ganska mycket om det förra veckan, men du grottade ner lite grann i målvaktsparen här på topplagen framförallt, va?
Ja, men man kanske som SSK-supporter måste fråga sig, hur bra är de andra målvaktsparen då? Mm. Och det vi har den här säsongen, vi har liksom ingen supermålvakt egentligen, utan målvakterna i Hockeyallsvenskan den här säsongen sticker inte ut på samma sätt som de kanske har gjort tidigare år. När vi har haft en tydlig Carl Lindbom eller någonting i den stilen. Och jag ser egentligen bara ett enda målvaktspar som kanske är snäppet bättre än SSKs just nu. Ska jag dra dem eller?
Ja, men kör din ranking då så kommer jag med inspel.
Jag börjar nerifrån. Jag tar bara topp 5 då, eftersom den är hyfsat tydlig då. Jag tror det kommer bli en del kamp runt sjätte platsen, så jag utelämnar den platsen. Och börjar med nummer 5. Då här har jag faktiskt Brynäs. För att där man klarar, visst, han är väl bra. Men de har ju sparkat Lindbäck nu. De letar efter en ny målvakt. De måste ju gå ganska hårt på Klara här nu. Och det är inget par, utan det är liksom det är ett halvt målvaktssida de har där. Mm. Så det är kaos där. Så de har som femma. Sen har jag Djurgården 4.
Mm.
Som sagt, hade ju Lindbom i fjol då. Men sen gick han sönder och kom Myrenberg in i finalen där.
Mm.
Men som sagt, någon sån där supermålvakt finns ju inte i Hockeyallsvenskan den här säsongen.
Ja, nu är det Viktor Andrén och Hugo Hävelida som stod i JVM.
Ja, precis. Och de har en räddningsprocent på 90.
Ja. Det här är hela säsongen alltså.
Ja, precis. Ja. Jag har liksom lagt ihop räddningsprocenten på målvakterna.
Mm.
Och den bästa målvakten då, det är väl då Voutilainen i Björklöven som jag har som nummer 3.
Mm.
Som stod senast mot Nybro och hade då 78%, 78,95%.
Mm.
Men det var väl kanske inte hans fel mest där. Men
jag tycker alltid det är svårt att titta liksom, jämföra räddningsprocent i enskilda matcher. Ja. För det är så, ja, det är svårt liksom att säga att målvakten har 78% och gjorde han en dålig match. Jag tycker inte att det funkar riktigt så. Men
där det har ju också varit rörigt där på målvaktspositionen i Björklund. Nu har man Melke Thelin, men man har ju liksom gjort Alex Dorio har ju försvunnit. Viktor Brandström har ju varit där lite grann.
Det är väl mest när Voutilainen har varit borta egentligen. Alltså, där är det en ganska tydlig etta ändå apropå ja. Målvaktspar så. Alltså, jag skulle väl säga att Voutilainen är den bästa målvakten i ligan ändå. Ja, och så länge han är frisk så är det ju ingen panik så.
Nej,
liksom.
Nej, men det är ju tunt bakom. Det är det om man känner att man går hårt bakom honom.
Mm.
Sen har jag SSKs par då som nummer 2.
Okay.
De har en räddningsprocent 90,62. Det är en väldigt jämn målvaktskamp där. Ingen gör ju egentligen bort sig just nu när de får stå. Thomas Scholl och Claes Endre är alltså näst bäst, för nummer 1 är AIKs målvaktspar.
Okay.
Antoine Bibo och Tobias Norman. Det är två målvakter som står ungefär lika mycket och har båda en räddningsprocent runt 92 då. Mycket jämna, stabila båda två tycker jag i AIKs målvaktspar. Även fast det kanske inte är riktigt lika vast nu som det kanske varit tidigare under säsongen. Jag tror AIK är jättenöjda med sin målvaktssituation med tanke på den som i fjol.
Mm. Ja, men det tror jag också absolut att de är. Och räddningsprocenten har väl också mycket att göra med att de inte är särskilt eller inte lika bra defensivt. Alltså de får mer skott på sig och mer, ja, de får jobba mer helt enkelt än jämfört med SSKs målvakter till exempel. Mm. Som vissa kvällar kan ha ganska lite att göra.
Men som man ser då till målvaktspar betraktat då tycker inte jag att SSK är så mycket sämre än något annat av topp 5-lagen.
Mm. Nej, alltså tittar man på just liksom som du säger som par och som bredd så absolut målvaktskampen har ju jämnats ut i SSK och det är ju positivt i sig. Så. Samtidigt så har man ju jag förstår ju att du sätter AIK högst eftersom de har två målvakter som är båda bra. SSK har väl två som är, jag tycker väl att varken Thomas Scholl eller Claes Ende är ju bättre än Jonas Voutilainen till exempel då. Ja, då kan man ju diskutera om Björklöven sitter ju inte i några problem överhuvudtaget, det är ingen som ifrågasätter Voutilainen direkt, så där har man ju en målvakt som man vet kan ta dem långt i ett slutspel till exempel och de har varit framme där tidigare. Så på så sätt så är ju Björklöven har ju ett bra läge där. Sen tycker jag Djurgården är lite det är svårt att jämföra med Thomas Scholl till exempel då eller Claes Endre, Viktor Andrén. Ja, han har väl inte övertygat riktigt så egentligen. Och det har varit lite upp och ner vad gäller Andrén. Man har väl blivit bättre allt eftersom säsongen har gått men fortfarande kanske inte så där superbra. Och sen Klara, en räddningsprocent på 90-69, det är ju kanske också, det är hela säsongen, så jag kan tänka mig att den siffran är bättre kanske om man tar senaste månaden eller vad vet jag, sedan december eller någonting sånt. Men det är ju också att han har ju det bästa laget framför sig. Brynäs släpper till ganska lite, de är etta i mål som de släpper till sett till alla parametrar egentligen. Och där ligger ju SSK sämre till. Det är ju egentligen den enda statistiken där man är sämre än både Brynäs och AIK. Det är ju förväntade mål per 60 spelade minuter. Alltså det, där är man ju i mitten egentligen. Man ligger åtta i den statistiken sett till 1 december och framåt. Så att, och sen om det är målvakterna eller om det är spelet. Nu kommer vi in på lite annat än just målvaktsparen. Nej, men det är din ranking. Jag vet inte om jag håller med på alla punkter. Liksom, men jag kan väl hålla med om att AIKs målvakter sett till par är väl detta, absolut. Och sen... Din poäng är ju att det är inte så mycket bättre på annat håll.
Det är ju det jag försöker säga här. Det är klart att Voutilainen är seriens bästa målvakt. Men en formdipp där, eller en skada, eller liksom någonting... trötthet, liksom, ska de gå hårt på honom, då är det tunt bakom honom.
Mm. Och att gå in i ett slutspel med Damian Klara, ja, alltså, det är en väldigt ung kille liksom, som gör sin första seniorsäsong egentligen. Det är, ja, får se vad de tar in för någonting. Nu pratas det om Joe Canetta som har väl passerat sin peak i alla fall, jag vet inte. Det är väl inte så jättesjälvklart att det blir han då eller om det blir han, så att det är så jättemycket bättre. Så ja, det är intressant.
Sen är det mycket så att man pratar om målvakt. Det är klart att målvakt är viktiga i ett slutspel. Men tänk om det här blir ett slutspel där de inte blir lika viktiga. Tänk om att det är något annat som fäller avgörande där mellan lagen. Mm. Titta på Brynäs till exempel. Hur deras målvaktssituation ser ut. De ska alltså gå upp i SHL i tanken. Men då med bara Damian Klara. Mm. Nej, jag tror att kanske ett målvakt slutspel då.
Ja, det kan det ju bli. Men jag förstår ändå vart oron kommer från lite grann vad gäller Scholl och Endre. Alltså det kan vara lite spretigt emellanåt i hur det ser ut och sådär. Men samtidigt så jag tycker att båda har visat att de är bra målvakter. Så ja, vi var inne på det förra veckan också. Jag vet inte om oron är så befogad som den är hos vissa supporter i alla fall. Det tycker jag nog inte, men... det är klart att det kan bli bättre också på båda två. Endre har ju kommit underifrån. Scholl har ju höga förväntningar på sig från början. Så stora skor att fylla där med Nikita Tolopilo. Och han är ju inte, jag tycker inte att han är lika bra som Tolopilo i alla fall.
Nej, men han gjorde en del spetsiga räddningar nere i Västervik, och det som jag tänkte på nu, när som jag bara kom på nu, det är att när man sitter så nära isen där nere, så i så liten hall, och det blir mer intensivt, men när man ser hur han sträcker ut, framförallt på det jätteläget då som de har, Neubauer heter han, va, som blev rånad av Scholl. Där tycker jag Endre har liksom inte riktigt de här idioträddningarna i sig som Thomas Scholl har.
Mm. Ja, intressant. Vill jag prata om det här mer, kan jag tänka mig, vad det lider. Ja. Bra, har ni inspel på det här så är ni jättevälkomna att höra av er i alla våra kanaler och vad ni vill. Men annars så, mail till exempel funkar ju. Leif.granlind@lt.se eller Andreas.Hansson@lt.se. Vad kul att höra vad ni tänker. Gärna lite sådär genomtänkt också, inte bara i affekt kanske efter en match. För det, då är det, till och med efter Västerviksmatchen tyckte jag att det var vissa som ville skylla det här på Scholl, att det blev spännande, och jag fattar faktiskt inte var det kommer ifrån, för att det, han gör ju ett par riktigt bra räddningar, och målen, jag vet inte om det är så mycket att säga någonting om faktiskt.
Han ser väl inte pucken egentligen någon gång på något av målen, va, eller?
Nej, det andra är i alla fall en styrning precis framför honom, och där var det någon som tyckte att det var dåligt positionsspel, jag vet inte. Jag tycker att det är väldigt lätt att peka också på målvakterna, och framförallt och Scholl som spelar mest hela tiden så fort det är någonting, men överlag så finns det ganska lite att gnälla på egentligen i SSK.
Ja, och sen har inte jag koll på alla målvaktstränare i serien, men jag vet ju att Kalle Battenberg fick ordning på Tolopilo och har nu liksom lyft Endre och jobbar liksom kontinuerligt med Scholl. Mm. Där har ju SSK, vad jag vet, han vet i alla fall är bra. Mm.
Läge att prata lite med Brattenberger, det har vi varit inne på förut, det har vi inte gjort än så länge, men har gjort mycket annat. Brattenbergers syn på målvakterna skulle man kunna tänka sig att lyfta fram lite framöver, och skulle även vilja prata med statistikern Viktor Jansson som vi har haft kontakt med tidigare, för jag var inne och tittade lite på hans sajt hockeysiffror.se där målvaktsstatistiken kanske inte riktigt pekar i rätt riktning för SSK, så ja, vi får återkomma till det helt enkelt, men nu stänger vi butiken för den här gången tycker jag. Och tackar alla för att ni har lyssnat. Tack Leif för idag.
Mm. På återseende från Hovet.
Yes, och ha det bra allihopa, så hörs vi snart igen. Hej hej!
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.